Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widersjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Yes, varmt välkomna. Det är dags för podd igen och jag känner att det blev en bra uppladdning här. Alltså med två avsnitt med trendspaningar precis i början av året. Har du varit inne och lyssnat på dem i efterhand, Frida?
Ja, men alltså, jag klipper ju dem så jag är rätt så trött på dem när det väl liksom. Så att jag har inte lyssnat igen efter jag klippte dem. Jag tyckte det var kul avsnitt att spela in och bra start på året och jättekul att vi har fått så bra respons också. Många spännande diskussioner då om trender som kommer under året.
Ja, men verkligen. Jag har lyssnat och det senaste avsnittet tyckte jag blev väldigt bra när vi hade med Lisa von Segerbaden igen också som berättade om den här BTB-spaningen som de har gjort inför året också. Så, ja, men jag håller med. Nu har man bra koll på vad som är prio. Jag tycker ju alltid att det är kul också att gå tillbaka och titta lite på sina egna planer och strategier och kanske revidera lite när man hör liksom vad man borde satsa på.
Så det, faktiskt. Det var en bra start. Det får nästan bli lite tradition, tänker jag, att vi ska lite trenda i början av året.
Verkligen.
Men det är inte jättenytänkande då, men det känns ändå vettigt att prata trender.
Men man vill ju börja där någonstans, tänker jag. Exakt.
Ja.
Ja, men du idag?
Vi ska ju podda lite idag, eller fortsätta på samma spår nästan då. För en av de trenderna som vi pratade mycket om i förra poddavsnittet var ju det här med att B2B måste inspireras mer av B2C. Och det har vi poddat om innan. Vi pratade ju om det till exempel när vi hade Mathem. När vi hade liksom en podd som handlade om det varumärket och hur man kan inspireras av deras marknadsföring. Så vi har ju faktiskt en rätt så spännande gäst här. Vi ska prata med Oatly idag. Och det tycker jag känns sjukt spännande. Där snackar vi ju ett varumärke och vi snackar väldigt spännande marknadsföring. Vem är det vi ska prata med, Pernilla?
Ja, men vi har ju med oss ingen mindre än Hanna Meinel då, som jobbar som Nordic Customer Marketing Manager på Oatly. Och det känns ju väldigt, väldigt spännande, tycker jag. Jag tror generellt om man frågar runt kring marknadsförare så är det ju många som har koll på Oatly, deras marknadsföring, och tycker de är rätt så balla. Jag är jättetaggad på att få prata lite mer med Hanna och förstå lite grann hur det är att jobba på Oatly och hur deras marknadsföringsstrategi ser ut då.
Alltså de vågar ju liksom göra saker som nästan ingen annan gör. Vad har de för produkt? Det är inte så att de har världens mest spännande produkt. Det är havredryck. Man skulle kunna göra den produkten hur tråkig som helst och de gör den till någonting jättespännande med sin marknadsföring. De skapar debatt, till och med liksom, deras marknadsföring kan få politiker att uttala sig. Det är ju helt otroligt egentligen. Men att höra mer om liksom deras resa, för de har ju ändå gått från ett rätt så litet företag till ett väldigt stort företag som finns på jättemånga marknader och har liksom fortsätter med en väldigt unik marknadsföring då.
Ja, men verkligen. Vad är din relation till Oatly liksom, och deras produkter och så? Dricker du mycket havredryck eller?
Ja, men Oatly är min go-to då. Om jag skulle när jag väljer havredryck, såklart. Men jag dricker både och. Jag dricker Oatly, jag dricker vanlig mjölk och det går ju lite perioder. Sen tycker jag Oatly är väldigt gott i kaffe då. Det blir
en väldigt intressant smak på kaffe, tycker jag. Alltså det får en sån lite nötig, härlig twist. Så att jag tycker som det är just till så här barista och kaffe. Ja, riktigt.
Men det som är kul med Oatly är också att de finns ju mycket. Alltså man tänker på det som ett B2C-varumärke. Ja. Men det är såklart att de säljer mycket B2B också. Jag menar, går man på café eller liksom så här. De säljer ju till butiker. Alltså det är ju det som är deras. Det är inte så att de säljer direkt till konsumenten. Nej. Men de marknadsför ju ändå direkt till konsumenten. Det här tycker jag ska bli superspännande. Och prata mer med honom om. Men jag tänker vi drar igång. Eller vad känner du, Pernilla?
Ja, men jag är så spänd. Nu kör vi. Vi bjuder in Hanna till samtalet. Välkommen Hanna till podden på tal om marknadsföring. Hur känns det här?
Superstort tack. Jo, men det känns jättebra. Jätteroligt att vara här.
Kul, det tycker vi också. Och jag har ju en liten förkärlek till när vi har skåningar med på podden. Jag tycker ju skånskan är så himla härlig. Varifrån Skåne är du?
Alltså jag är faktiskt född i Göteborg, hör och häpna. Men jag flyttade väldigt tidigt ner till Höganäs där vi hade vårt sommarhus när jag var 7 år och kände mig utanför, så jag lärde mig skånska rätt så snabbt. Man kan väl ändå kalla mig skån.
Ja, men jag tycker ändå du har en väldigt, du har ju ändå en Skånedialekt. Det skulle jag ändå säga. Jag hade inte tagit att du inte var från Skåne. Jag är ju född i Skåne men har flyttat till Göteborg. Men jag har inte lagt till med någon Göteborgsdialekt.
Ingen Göteborgsdialekt? Nej. Nej, nej.
Nej, men jag tror det är svårt att gå från andra hållet. Alltså att inte kunna säga R på tungspetsen till att skulle göra det.
Ja, men det är det nog. Det är det.
Mm, ja.
Spännande. Mm. Ja, men gud vad härligt. Men nu bor du i Stockholm, eller?
Nej, jag bor i Köpenhamn. Men jag är faktiskt, om vi ska göra det liksom offentligt, i en flytt på väg till Stockholm.
Mm. Just det.
Så det är så. Det är
Men du jobbar ju på Oatly. Och visst är Oatly liksom Malmöbaserat?
Det är det. Det är helt riktigt. Och jag jobbar ju nordiskt. Därav har jag väl lite frirum, spelrum att kunna bo i vilken nordisk stad egentligen som helst. Och Köpenhamn har väl alla kanske liksom, eller många av oss på vår bucket list, och det är väldigt nära till kontoret, så ja, då är det där.
Spännande. Men Hanna, kan inte du berätta lite, du har ju varit länge på Oatly och tyckte mig se att du kom in och var trainee vid något tillfälle och så också, så där. Kan inte du berätta om din Oatly-resa?
Jo, det kan jag göra, den är lite speciell. Det var ju faktiskt, den började någonstans när jag var vad var jag, 21 kanske. Och jag har ju varit gymnast länge. Och jag var fortfarande gymnast då. Och då var det en mamma som kom och frågade mig. Ja, men du är ju superdriven och du tycker om att göra mycket och sådär. Och jag jobbar på ett företag som gör havredryck. Och vi åker lite på festivaler för att marknadsföra oss. Så vi skulle behöva någon på event som du skulle vara intresserad. Och jag tyckte det var lite så halvt osexigt kanske jobba med havredryck, det var inte där jag såg min framtid, men tyckte väl det var ett rätt så, det lät ju som ett kul extra knäck när man skulle börja studera, att åka liksom på Way Out West på musikfestival, det är ju inte något man tackar nej till, så jag hoppade på det och jobbade extra timmar då, samtidigt som jag pluggade på Lunds universitet, och då var jag ju en duktig flicka, jag skulle bli jurist, pluggade på juridikum. Men efter att ha studerat ett halvår och samtidigt ha jobbat på Oatly så insåg jag att jag är absolut ingen jurist. Jag är en utåtgående människa, älskar människor, älskar prata, interagera, skapa, vara kreativ. Det är väl inte alls någon jurist liksom förklaring eller sådär. Så jag bytade, började plugga business administration, liksom en ekonomikandidat med marknadsföringsinriktning, och fortsatte jobba på Oatly. Och då åkte jag faktiskt iväg på ett av mina första event jag var själv på. Det var när vi lanserade i USA. Var vi i Los Angeles. Och då åkte jag faktiskt med vår creative director John Schoolcraft, som är hjärnan bakom de här förpackningarna och vår kommunikation och kreativa design och allting. Och så Tony, vår vd, som egentligen gjorde hela rebrandingen när Oatly gick från att vara ett allergisubstitut till att vara en mer livsstilsvarumärke idag. Mm. Och då kommer jag ihåg, vi satt där i bilen och skulle hem efter då ha varit med på, vi var med på en svensk musikfestival såklart i Los Angeles. Det är mycket svenska. Veronica Maggio hade varit med och så. Vi stod och levererade, eller delade ut havredryck och gjorde alla glada. Och så satt vi i bilen, så sa John att alltså Tony, du behöver en assistent, du är så rörig, jag kan inte ta hand om dig längre, nu måste du lösa detta själv. Och då någon gång jobbade jag över kontoret, kom jag ihåg, då gick jag in till Tony och frågade, ska inte jag bli din assistent? Så sa han, jo, det låter väl som en bra idé. Så då blev jag Tonys assistent, och sen så var på den, efter det liksom så har jag navigerat runt lite. Alltså att vara så nära Tony gjorde att jag fick ett enormt nätverk på Oatly. Träffade alla människor och sådär. Och då pratade jag med han som var, som vi kallar vicepresident för Europa. Och vi hade ingen trainee program egentligen på Oatly, men vi utvecklade ett för mig för att jag skulle kunna få chansen att se var vill jag gå härnäst efter att jag är klar med att vara Tonys assistent. Och på den vägen har det varit att jag varit lite i olika roller. Så jag har ju verkligen fått en enorm chans genom att jag började så tidigt och kanske då var så nära Tony som jag var. Men det har varit en enorm resa, ni vet. Vi var 70 pers när jag började 20 året och idag är vi över 2000. Det är helt, ja, helt sjukt.
Vilken tid du kom in i ändå på Oatly, liksom den resan där ni var då när du började. Det är ju faktiskt helt galet.
Ja, det är verkligen 8 år av att skola sig inom marknadsföring och se hur ett företag kan liksom, hur gör man marknadsföring? Jag vet ju att redan när jag gick på Lunds universitet så läste vi mycket om Oatly i skolböckerna. Mm. Men det har ju verkligen varit för mig, jag ser ju inte riktigt som att jag har jobbat i 8 år. Det känns som att jag har varit med på en resa i 8 år och fått lära mig.
Just det. Men utöver den här häftiga resan då, vad är det som gör att man trivs så bra på Oatly och den liksom som arbetsplats?
Vi ska ju säga att Oatly är ju inte samma företag som det var när jag började, som idag. Alltså, det är ju något helt annat från att vara 20 pers på ett kontor till att vara 300 på ett kontor. Och vi börsnoterade idag. Då var vi, men vi är ju fortfarande den här entreprenöriella företaget. Det sitter ju någon sån typ av anda i bolaget. Och jag tror att varför jag tycker om det är för att jag är en, om vi ser hårdra det, men ADHD-person. Jag älskar när det pågår mycket, när det är lite rörigt, när man måste lösa saker. Det är liksom bara tuta och köra, prova, göra fel, lära sig, vara lite fearless som vi alltid har sagt att vi är. Och jag vet att Tony tidigt sa det, att tycker ni att det har varit rörigt ny så tror jag att ni ska sluta på företaget, för det kommer bara bli värre från och med nu. Och det är väl liksom därför många av oss älskar företaget, för det är just väldigt så flexibelt, det går hit och dit och det är häftigt helt enkelt.
Ja, kul. Ja, men det låter som att det passar vissa personer som gillar mycket flexibilitet och så här snabba drag åt olika håll.
Ja, det är väl för en viss typ av människa. Jag kommer ju från en familj, mina föräldrar är båda ekonomer, CFO liksom, struktur, rätt och fel, svart och vitt. När man berättar om mitt företag så bara, jag vet att min mamma många gånger har bara, nej, sluta nu, jag vill inte.
Magont.
Ja.
Det var kul. Ja. Och nu har du då sedan ungefär 1,5 år tillbaka jobbat som marknadschef för den nordiska kundbasen, som jag tolkar det. Kan du berätta lite mer om den rollen?
Ja, men precis. Och det är ju, vi jobbar ju med marknadsföring på olika sätt på Oatly. Så jag är ansvarig för en av våra strategier som heter Barista-strategin i Norden. Och den fokuserar ju framför allt på hur vi positionerar vårt varumärke i rätt kanaler för att skapa liksom rätt association med vårt varumärke.
Yeah.
Så jag leder då ett team som ansvarar speciellt för den delen, liksom kaffedelen. Att vi ska finnas på de mest, liksom de högst ansedda kaféerna. Vi ska jobba aktivt med dem, skapa event, skapa händelser tillsammans med konsumenter och tillsammans med våra partners för att bygga trovärdigheten. För ni vet, använder de mest professionella människorna inom industrin vår produkt, så skapar det ju liksom en trovärdighet. Men så är ju en annan del i mitt fokus konverteringsmekanismen. Liksom, hur skapar vi nya prövoköp? Hur går vi från att vi har liksom fokuserat väldigt mycket på att skapa ett livsstilsvarumärke? Ni vet, att kanske vara på Way Out West bland, om vi ska kalla det, coola människor. Till att gå mainstream. Hur gör vi för att Göran som går in och köper en varmkorv på Pressbyrån också köpa en havredryck? Så det ligger ju också i rollen.
Ja, det där är lite spännande tycker jag, för jag tänkte på det när du berättade det innan här, att det är liksom lite den resan ni har gjort och velat göra också, liksom mot att bli ett livsstilsvarumärke. För jag fick ju själv en dotter för 10 år sedan som var mjölkproteinallergiker, och då öppnades den här havredrycksvärlden upp för min del då. Att liksom det var det som man fick handla hem och så vidare då, för att kunna liksom ge henne mat och den liksom kost som hon behövde. Och då för 10 år sedan så var ju det verkligen så här, ja men då var det som du sa, ett allergisubstitut. Ja men det här är för dem som inte kan liksom dricka vanlig mjölk och sådär. Tills idag är det ju något helt annat. Och jag menar liksom, jag vet ju när varje gång jag kommer till ert kontor, Frida, Excitic Göteborg, ni har ju bara liksom Oatly mjölk till kaffet liksom. Så att jag tror, alltså jag kan verkligen säga utifrån se att man har gjort en resa bara på de här 10 åren.
Ja,
så det är jättespännande.
Den har ju varit så tydlig.
Ja, verkligen. Coolt ändå att få följa det. Men kan du berätta lite mer då, hur liksom ert marknads, som du är inne på, ni är ett stort företag, hur ser liksom marknadsorganisationen ut då? Du nämnde att du jobbar med ett av era affärsben. Hur många affärsben finns det, och hur liksom, vi är alltid lite sugna på att veta så här, hur man organiserar sin marknadsavdelning.
Ja, och för att svara då på den frågan innan, så vill jag då understryka att då jobbar jag ju mycket mer med hur aktiverar vi oss ute. Liksom. Ja. För det pratar vi väldigt mycket om på vårt företag. Liksom. Exekvering är ju nyckeln i allt. Liksom. Att vi måste skapa upplevelsen, vi måste finnas ute, vi måste sätta produkten i handen på människor.
Ja.
Men sen har vi också då en in-house som vi kallar det. Vi säger att vi inte har något marknadsteam, utan vi har ju då en creative avdelning som är en stor liksom helt team som jobbar mer då med allt ifrån copy till liksom förpackningsdesign, till att ibland hjälpa oss med presentationer, alltså mycket visuellt design, till också våra då kreativa direktörer som sitter med och tänker liksom övergripande, ja men hur gör vi de stora kampanjerna som ska pågå runt om i länderna och sådär. Så det är ju liksom det vi skulle egentligen kunna kalla liksom marknadsteamet. Och, vi har ju inga egentliga marknadschefer på företaget. För vi vill ju då, det har vi alltid jobbat med sen tidigt, att vi vill liksom inte jobba som något annat företag för att kunna då göra något annat helt enkelt. Vi vill inte skapa någon produkt som ska säljas. Vi vill skapa liksom en vision om att förändra. Det är det vi skapar, eller det är det vi säger mycket, the idea of change. Alltså hur kan vi få konsumenter att förändra sitt beteende från att kanske äta mindre hållbart till att äta mer hållbart, som då är plantbaserat.
Just det. Men då är det som att ni har, liksom, ni har ju nästan som en in-house byrå. Ni jobbar liksom inte med externa byråer, utan ni har liksom det inne hos er. Och därifrån skapas alla de här kreativa kampanjerna som ni sen kan jobba med ut i de olika områdena.
Ja, det stämmer. Och det har ju också alltid varit det, liksom, att vi jobbar, allt ska skötas egentligen in-house, för att vi vill, det är där den äkta kommunikationen, känslan kan skapas.
Men vi pratar ju mycket, både jag och Pernilla jobbar ju business to business, och vi har ju liksom En anledning till den här podden är ju bland annat att mycket trender som man pratar om nu inom business to business är ju att inspireras av business consumer, alltså marknadsföringen, att våga liksom sticka lite ut, använda kanske mer humor i sin marknadsföring, marknadsföra mer person till person, och det lyckas ni ju verkligen med. Och inom ditt område så låter det som att du behöver ta båda delarna i beaktan, alltså både business to business och business to consumer, och liksom merga det på något sätt.
Det stämmer, och det är ju någonting vi försöker jobba med mycket på företaget. Hur kan vi hitta den balansen? För det är ju något annat att jobba business to business, som ni vet. Och min roll var väl tanken någonstans att det skulle vara ett ben. För jag sitter rent organisatoriskt i försäljning, det kommersiella teamet, liksom det nordiska säljteamet. Men att hela mitt team jobbar ju absolut inte, vi går inte efter KPI:er som är försäljning. Vi jobbar ju som liksom ett marknadsteam jobbar egentligen. Om visionen, idén, skapa dåliga mätverktyg, ni vet det klassiska. Men att de ska snarare, att den ska vara liksom länken mellan. Så det är ju tanken. Och det är ju, det är där det är mycket svårare. Till exempel, jag har jobbat väldigt aktivt med ett case på Reitan till exempel, som är då Convenience Pressbyrån 7-Eleven i Sverige. Vi ser att där har vi jättemånga som köper kaffe. Och där har jag nu under flera år jobbat med att hur kan vi få vår produkt att finna i de här automatiska kaffemaskinerna. Och nu har vi då lyckats få in det där, och det finns i alla Pressbyrån och 7-Eleven i Sverige. Men hur får vi nu den här konverteringseffekten? Hur kommunicerar vi från en relativt, alltså det är ju inte ett, kanske i Oatlys värld skulle vi inte säga, det är inte som Way Out West att finnas på Pressbyrån. Men hur finns vi ändå där på ett snyggt sätt? Och det är inte alltid helt lätt att hitta den balansen liksom, i att både, ja, det är inte helt lätt helt enkelt.
Nej, men det är det inte. Och den där balansen har ju vi också pratat om, liksom balansen generellt i marknadsföring när det är business to business, att liksom, så här, humor versus att vara liksom väldigt så här, affärsinriktad och kanske mer åt det seriösa hållet. Och liksom hur man får ihop det. Ni jobbar ju mycket med humor och lite så här, sarkasm och sådär i er marknadsföring. Hur tycker du liksom, kan du använda det i din business to business approach också?
Nej, det är väl väldigt svårt skulle jag säga. Om vi ska säga en av de nyckelkunder jag har jobbat tajt med nu också är Espresso House. Jag menar, Espresso House andra starka partner är ju Arla. Och de kan absolut inte börja liksom som vi har mycket så humoriskt eller vad ska vi säga, ironiserat med mjölk eller till exempel tagit upp hela mjölkdebatten. Det kan vi inte göra genom till exempel Espresso House och Pressbyrån som har många andra av de här leverantörerna. Så där måste man ju vara mycket mer av den fluffiga kommunikationen som vi också har på Oatly. Och där har ju vi försökt hitta en balans att både kanske vara den här lite våghalsiga aktören som vågar sticka ut och vågar säga ifrån och vågar ha en åsikt. För det är ju många leverantörer som inte vill ha det, för då helt plötsligt väljer du ju ett läger i samhället. Men att hitta någonstans en bra, liksom, ena kampanjen kan vara lite lättare, andra kampanjen kan ha lite mer substans. Medan då business to business skulle jag säga den är 100% fluffig.
Just det, nej, men du är inne på det, för att ni man ser ju att ni vågar, ni sticker utanför liksom boxen, och det är såklart att den typen av marknadsföring spelar ju över på alltså i alla era kanaler, oavsett om business to business eller business consumer. Jag tänker på, alltså ni vågar ju säga saker som gör att ni också hamnar i blåsväder. Hur resonerar ni liksom själva, om vi tänker på den här spola mjölken-kampanjen, den blev ju jättestor snackis på både liksom gott och ont. Vad tänker ni liksom själva kring det här liksom risk versus att våga prova någonting kontroversiellt?
Ja, men både resonerar vi väl liksom fearless, att man måste våga, man måste lära sig av sina handlingar. Men alltså all debatt är ju en bra debatt. Att öppna en kommunikation med konsumenter leder alltid till något gott. För även om det är många fall har missförstått. Vi är absolut inte mot bönder eller något liknande, som många gånger hela mjölkdebatten har landat i, att vi försöker liksom störa för bönderna. Det är ju absolut inte vår intention. Vår intention är ju att väcka liksom en medvetenhet hur vi konsumerar idag och pratar om det. Sen är det inte säkert att vi från en början har en rätt åsikt när vi går ut och säger någonting. Men att skapa den här dialogen med konsumenter, skapa framförallt medvetenheten, är ju hela vår idé. Och sen gemensamt tycker jag att vi med konsumenten ska försöka skapa en mer hållbar konsumtion i samhället.
Ja, jag tycker det är ballt att våga sticka ut. Alltså det är ju uppseendeväckande när man ser liksom de här stora. Ni gör ju liksom annorlunda grejer mot andra varumärken som liksom säljer den typen av produkten då. Jag menar en billboard i Times Square eller liksom en jättestor plakat någonstans i en stad. Det är inte jättemånga andra mjölkmärken som gör samma sak. Där sticker ni också ut liksom vilka kanaler ni väljer. Hur det jag tänker på är att ni väljer ju väldigt så här, ni jobbar ju väldigt liksom digitalt med liksom annonsering och det här, det kommer ju upp massa spännande grejer. Men sen också den väldigt, väldigt fysiska marknadsföringen som du är inne på. Att möta konsumenten. Hur tänker ni kring den mixen?
Ja, vi försöker väl hitta... Alltså idén är ju att hela tiden ha någon övergripande... Vi har ju en global strategi och den tror jag att allt innefattar... eller det som innefattas i den är de större kampanjerna. Som är då det digitala, billboards, hela den biten. Finns specifika på varje marknad. Mm. Och sen i den ligger också en del större event. Alltså de som vi då är med utförande typen av marknadsföring. Mm. Som kan vara större musikfestivaler framförallt tror jag. Mm. Men sen ligger det också även mindre event som ständigt pågår. Och det kan vara allt ifrån gemensamt med kund. Till partners, till egna som vi gör mindre. Så att strategin sätter vi ihop. Det finns ju så många delar i Oatly och jag tror att för att vara helt ärlig så är det inte så konkret liksom än. För att vi är fortfarande, alltså får ju tänka, vi var entreprenöriella för, jag vet inte, 4 år sedan, ett litet, superlitet företag som bara exploderade. Så den här strukturen och den övergripande strategin är väl kanske inte helt
just det.
Aligned, synkad. Utan, men den ser ju väldigt synkad ut när man tittar på den, i att det finns mindre event utförande. Och större kampanjer som hela tiden liksom ligger över året.
Precis.
Ja, men alltså, verkligen. Det är, alltså, det är väldigt enhetligt. Alltså, som mottagare av den här marknadsföringen så upplevs det ju väldigt enhetligt. Att man ser någonting stort fysiskt någonstans. Sen så kommer det liksom annonser. Sen så kanske man liksom möter jag någonstans i samband med något större event. Så som mottagare så känner man att det är väldigt i synk då.
Ja, men det är ju härligt. Det är det som räknas. Att det inte blir
det är det vi alla drömmer om. Liksom. Uppnå den här omnichannel känslan liksom, på alla plan. Då. Men jag tycker det är lite spännande det här du berättade. Liksom, att ni hade en strategi och en vilja och en strävan efter att göra någonting annorlunda när ni var mindre. Och att ni liksom har hållit kvar vid det. Trots att det nu är större och liksom, säkerligen har helt andra typer av resurser också. För just det här med, man brukar ju tänka på grill marknadsföring som någonting som är liksom kreativt, lite okonventionellt, där det handlar om att få maximalt resultat med ganska få resurser. Och det var kanske det ni aimade lite för i början. Och nu kan jag tänka mig att ni har mer resurser, men ni har ändå hållit kvar i er stil och ja, men som du säger, lite målen, mer kommunikation, och det tycker jag är lite spännande. Där känns ni lite unika på det sättet faktiskt. Mm. Pratar ni någonsin om grillamarknadsföring som att det är någonting ni håller på med?
Nej.
Jag tror att det är många utifrån som skulle liksom beskriva er som det, tror jag. Om man skulle be någon fråga så här, men kan du nämna något företag som jobbar mycket med den här typen av marknadsföring, så skulle ni definitivt vara topp det, tror jag.
Ja.
Det är väldigt spännande.
Det är väldigt intressant. Och det är väl, men det är ju, jag tror att, för nu är jag ju väldigt färgad inom det området jag jobbar, men jag tycker idag att det är så extremt mycket bass. Det pratar vi alltid om, att vi utsätts för så himla mycket kommunikation och det är svårt för konsumenter att navigera och vi lyssnar kanske till ett ord och sen tappar vi intresset. Och därför ser ju jag att det är supermycket mer viktigt att träffa kanske 500 konsumenter och vara där face to face, ha en konversation, sätt produkten i handen, skapa en känsla, en association till varumärket, än att finnas på TV4 i 3 veckor med en liten sketch som pratar om Oatly liksom.
Mm. Man får göra sina val helt enkelt.
Men det är ju både och, alltså det är det som är så fantastiskt, att man ser ju överallt. Så att det är såklart att ni har ett väldigt starkt varumärke. Det måste ni ändå liksom så här ha kommit. När skulle du säga att ni gick från att ha ett varumärke till ett starkt varumärke?
Alltså det är ju svårt att liksom exakt när det hände. Men hela rebrandingen skedde ju när Tony kommer in där under 2013-2014. Där hela förpackningsdesignen ändrades. Där visionen ändrades. Där våra värderingar ändrades. Och hela strategin ändrades egentligen.
Ja.
Just det.
Precis, så det var, ja, men det är ändå några år sedan, så jag har liksom hunnit jobba med varumärket i den formen det är nu, under rätt så lång tid. Skulle du säga att ni har varit konsekventa under hela den tiden, liksom att ni, den förpackningsdesignen, den approachen ni hade då, har hängt med er hela vägen?
Nej, alltså jag skulle säga liksom att konsekvens finns väl inte ens i Oatlys värld, tänkte jag säga. Men jo, men på ett sätt, jag menar, vi har ju alltid haft samma förpackningar, och det vet vi ju att vi skulle inte kunna ändra vissa förpackningsdesigner idag, för då skulle ju folk inte hitta längre.
Nej,
därför måste vi vara konsekventa i det. Men sen tror jag mycket har ju varit ad hoc på Oatly. Och det tror jag att, ja, men någonstans så sattes ju det också som en kultur i början, att vi mäter inte, sa vi alltid i början. För det, då stirrar vi oss för blinda på resultat och vågar inte prova saker. Och det leder ju någonstans till den här lite kanske spretigheten som vi nu tampas med, eftersom är man börsnoterad på USA-börsen så måste vi mäta, vi måste rapportera, vi måste följa upp. Så hur hittar man den balansen i att fortfarande kunna vara flexibel, våghalsig, våga pröva, inte stirra sig för blind för siffror och sådär. Den är inte helt lätt. Och jag vet, det är väldigt intressant, när jag pluggade idag samtidigt, jag skrev min uppsats där när jag hade jobbat några år på Oatly, och då undersökte vi just och hade frågeställning om det är möjligt att växa till ett stort börsnoterat företag men fortfarande bevara den här entreprenöriella andan, flexibilitet.
Just det. Alltså det hade ju dels varit lättare om du sa att ni hade varit jättekonsekventa och alltid liksom varit så här strategiskt jobbat med varumärket. Man bara, okej, perfekt, jättebra och enkelt svar. Då är det man ska göra för att få ett starkt varumärke. Det blir lite svårare då när ni inte har gjort så.
Ja, tänker inte jag tala för hela vårt företag, men liksom, jag kan ju se att det är lite olika läger. Liksom. Vissa kanske avdelningar har en mycket mer konsekvent strategi och liksom, som alltid ligger på samma sätt. Ja. Medan andra är lite rörliga. Liksom.
Men jag tänker också på det här som du är inne på, att våga att inte mäta. För det är ju någonting som vi har haft upp jättemånga gånger i podden, och som också är en av de trenderna inom business-to-business-marknadsföring nu. Att man kan mäta så sjukt mycket. Så här, vad ska man mäta och vad ska man inte mäta? Och speciellt kanske om man har en ledning eller företagsledning som verkligen vill se resultat baserat på så här, vad har den här marknadsbudgeten gått till? Jag menar, vi pratar ju, man kan ju prata om så här, kostnad per lead. Alltså, det går ju verkligen att tweaka det där hur mycket som helst. Där ni går en helt annan väg och säger liksom att vi vill mäta så lite som möjligt för att hålla kvar kreativiteten och våga prova nya saker och gå lite utanför boxen. Det är ju helt olika sätt. Så frågan är liksom, inom business to business, om vi kommer gå mer åt det hållet. Eller liksom luta oss ännu mer in i mätandet än vad vi har gjort tidigare.
Men det där är ju intressant att fundera på. Jag är ju helt övertygad om att hade vi inte stått inför den här stundande lågkonjunkturen då, eller om vi är i lågkonjunkturen vet, då tror jag faktiskt att vi hade sett mer av det, Frida. Att det var dit lite man var på väg inom B2B och allt det här med demand gen och liksom mät inte så mycket utan fokusera på långsiktiga saker och vad det är så. Och jag tror tyvärr att det har bromsats in lite nu av att man ser att man, man måste dra åt lite mer, det är mindre budget där och det blir ju mycket, mycket mer fokus på output direkt på marknadsföring. Men det blir intressant att följa. Men en annan grej jag tänkte på, Hanna, det är ju det här som vi är inne på lite tidigare med humor i marknadsföring. Och det är ju någonting som jag vet att många inom B2B är lite sugna på. Det liksom händer ju mycket nu med TikTok och trender, liksom, där man jobbar mycket med humor och korta videos även för B2B. Och det är lite spännande. Där jag var inne till exempel, bara titta lite snabbt på er hemsida, på tal om det här som Frida sa med att ta liksom saker hela vägen. Bara liksom om man vill signa upp sig på ert liksom enkla nyhetsbrev på webben, så har ni liksom skojat lite med den, att det liksom kommer fem små ads som poppar upp så här, men sign up det på nyhetsbrev liksom, där ni driver lite med hur andra liksom försöker driva in prenumeranter på sina nyhetsbrev. Och det står även i det här lilla formuläret liksom, fyll i din e-postadress här om du vill ha spam från Oatly. Det är liksom ett superroligt sätt att plocka upp humor. Har du liksom några tips här om man som B2B-marknadsförare vill jobba lite mer med humor? Så här, hur kan man börja liksom? Eller hur ska man tänka? För det blir ju ofta väldigt stelt.
Ja, och speciellt när man försöker vara rolig. Men också, nej, men vi måste vara lite skoj men väldigt seriösa samtidigt. Alltså man får inte säga cringe längre, men det blir lite cringe.
Ja, men verkligen. Och det kan jag väl känna att det är ju många efter Oatly som har försökt att gå den här humorvägen. Men kanske inte riktigt lyckats hela vägen. Och sen finns det vissa som verkligen har lyckats hela vägen. Och det är ju en fin balansgång där. Och jag tror att vi har lyckats är att vi har ju flera kreativa direktörer som sitter liksom länge och liksom plockar upp massvis med idéer. Och låter det gå lång tid. Liksom inte stressa i den processen. Och jag vet ju, vi får ju också mycket feedback från konsumenter vad som funkar och inte, och det lär man ju sig också navigera i. Och jag vet, den här spamkampanjen till exempel var ju det att då var det en konsument som skrev det att lyckas man med den här superstöriga kampanjen, ja då är man bra på marknadsföring. Så var ju vi. Så, alltså när han presenterade så jag bara såhär, gud det här är så störigt, det här är så jobbigt, jag vet inte alls om jag tycker om den liksom. Men ändå så finns det någon kärlek i den liksom. Men det är ju jättesvårt att ge något tips i det alltså. Det är det ju.
Nej, men jag tycker den kampanjen är ju väldigt, alltså, jag känner såhär, vilka gör så? Alltså såhär, ni liksom har en billboard i Times Square och försöker få in folk till ett nyhetsbrev. Det är väldigt knasigt. Det är inte den första idén som poppar upp. Liksom. Så jag tycker ändå det var en grej man kan ta med sig. Att låta det ta lite tid. Alltså jag tror ändå att inom alltså många business-to-business-företag. Att det behöver gå rätt så snabbt. Det är liksom, den där liksom kulturen eller vad man ska säga, kring att sitta ner. Så nu ska vi vara kreativa. Nu ska vi liksom låta det här ta tid. Vi ska liksom få ut någonting liksom kreativt av det här. Att man kanske inte riktigt tar sig den tiden.
Nej, och sen framförallt tror jag väl vad som är väldigt unikt med vårt företag, det är ju liksom, det är inte bara så att vi skapar en marknadsföring, det är liksom kulturen kommer först som sen har människor liksom, och det är ju de som skapar det, medan många företag använder ju sig av externa kommunikationsbyråer eller liknande som hjälper till, och då blir det ju inte samma sak. Det liksom måste ju skapas från insidan. Och jag tror ju att det som bästa tipset är väl våga göra det mest oväntade. Alltså det som är bara helt knasigt. Alltså som när vi, förra året var det väl, inte nu det senaste Super Bowl, men den gången innan när vi körde liksom wow no cow. Bara några sekunder liksom, på Super Bowl. Det var också sjukt, vem gör det liksom, ett havreföretag.
Ja, verkligen. Men jag tycker det är bra. Jag blir ändå inspirerad av det, att låta saker, för jag tror att det är lite inne på samma spår som vi pratade om innan, det här med att mäta mycket inom business to business och marknadsföring, så rätt så tajt, kanske mindre team, inte lika mycket resurser. Men att ändå så här, ibland låta saker ta lite tid och faktiskt så här, grotta i det kreativa ibland. Istället för liksom så här, ja men nu får vi bara liksom så här, upp med någon bra rubrik och AB-testa och så kör vi på den som funkar bäst. Och alltså kanske ibland bara låta det ta lite extra tid.
Och sen hade det varit intressant om jag får säga så, att fler företag vågar kanske ha en åsikt och säga saker, och sen behöver det inte alltid vara rätt, men jag tror att vad vi ser idag, nu ska inte jag uttalar mig allt för hårt här, men alltså politik idag har väl lite tappat sin kraft liksom, och jag tror att mycket kraft kan vi hitta hos företag idag, aktörer som kan förändra mycket i vårt samhälle idag till det bättre genom att ta en tydlig liksom, ha en tydlig åsikt, välja en viss väg, och jag tror att många företag måste göra det, för vi står ändå inför många utmaningar här i samhället som fler borde engagera sig i och ta ställning. Och det kan man göra bara för att liksom då inte skapa en för stor laddning i det. Det kan man göra på ett bra humoristiskt sätt som också kan gynna en i sin kommunikation.
Mm. Ja, nej, men det spelar ju företag och alltså, större företag liksom en viktig del i samhällsdebatten ju, i olika frågor. Det är ju helt riktigt. Ja.
Men, och där tror jag faktiskt att för det är ändå så här, lite vad business consumer-marknadsföringen är bättre på, att ta liksom en väldigt tydlig position. Vi tycker det här om den här saken, medan det tycker jag inte man ser ofta i business-to-business marknadsföring. Alltså det är väldigt mycket så här, det kan vara på det här sättet, men det kan också vara på det här sättet. Och vi tycker att båda sätten är jättebra. Att man är kanske lite mer liksom van att vara så himla diplomatisk för att man säljer till företag och det är inom många olika branscher och det finns kunder som både gör det ena och det andra. Så att man vill prata till väldigt många. Och det är ju business consumer mycket bättre på, att ha en sjukt nischad målgrupp. Så att vi ska nå den här målgruppen och då behöver vi kommunicera på det här sättet.
Ja. Och jag tror att det är dit vi måste nå. Att alla gör det. Att man tar en tydlig ståndpunkt. Att man inte är till för alla och vill liksom göra alla till lags. Precis som jag tycker att mycket av vår samhällsdebatt och liksom politiken sker sig idag. Att det blir liksom väldigt mycket att man, en konsument, och om vi då ska ta en individ, kan inte välja längre. För att det finns liksom ingen tydlig åsikt och tydlig värdering för oss att välja. Och det tycker jag företag ska bli bättre på. Även när vi jobbar business to business.
Mm. Mm. Ja, spännande. Vi får väl fundera på vad vi har för åsikt.
Ja, men vi får göra det. Och så får vi ta lite ställning, helt enkelt.
Vi får ta ställning.
Ja, precis. Det ska vi göra. Ja, men grymt, Hanna. Tiden går så himla fort när man har kul. Men en sista avslutande fråga då. Jag är säker på att det finns väldigt många som inspireras av er marknadsföring på Oatly. Men avslutningsvis då, vilka inspireras ni av? Vår fråga kanske.
Det är ju en jättesvår fråga. Jag hade faktiskt uppe den här diskussionen med en kompis, var det nog bara liksom att jag tycker det är märkligt, för att jag har lite så, jag har aldrig riktigt gjort ett val, liksom att jag vill jobba på Oatly, jag vill jobba inom livsmedel eller, utan det bara blev så helt enkelt. Och så sa jag det liksom, är du väldigt trogen till, om det är livsmedelsföretag eller andra företag och brand och sådär? Så hon bara, alltså egentligen inte, men Oatly tror jag ändå liksom har lyckats. Och då började vi diskutera, men vad det landade i väl att jag är kanske inte, för jag kan ju inte svara för Oatlys väg liksom, att vi har ingen stor role model på Oatly, tror jag inte, i alla fall inte vad jag vet, men om jag svarar för min egen del, så tycker jag väl företag som har valt en väldigt hållbar inriktning är förebilder för mig. Alltså jag tycker ju Patagonia har gjort ett jättebra jobb till exempel. Det skulle jag väl säga är min stora förebild. Vad de gjorde nu när de samlade in pengar. Och hur de, det tyckte jag liksom. Ja. Så Patagonia får bli. Yes.
Mm. Ja, men det är ett bra svar. Inspirerande, absolut. De har gjort många spännande grejer rätt så nyligen, tycker jag ändå. Men stort tack till dig, Hanna, för att du var med. Jag tycker att jag blev inspirerad att ändra på lite grejer. Det tycker jag ändå.
Ja, men riktigt, riktigt bra. Om man tyckte det här var bra då, Frida, vad ska man göra då?
Ja, men tyckte du det här var spännande eller intressant, så kan man följa eller prenumerera på den plattformen som man lyssnar på, så hörs vi mer längre fram.